Truck Drivers, redo för match.
Truck Drivers. Ja, just det, vad heter tag team, ja. Just det. Jag redan hunnit glömma.
Med all rätt.
Nähe. Hur kan du glömma bort ditt favorit tag team?
Jag sitter och tittar på bilder och grejer på er. Känns som att de passerade lite väl. Jag trodde att fler folk skulle kommentera. Förstod folk inte att det var, alltså att det var autentiska bilder i våran tag team turnering på The Truck Drivers, på er två, eran ungdom? De kanske bara trodde att jag hade googlat upp generiska ungdomar som leker wrestling.
Det jobbiga är att de där generiska ungdomarna var runt 18 år.
Inte då, va? Inte då, va?
Ja, men 16 som är yngst. För att jag umgicks inte med de andra, med The Train Robbers som vi mötte förrän jag var 16-17. Så att, ja, vi var gamla tyvärr.
Ja, släpp det, Anders. Det är kul ifall ni är 18 år gamla. Hörde jag 21?
Ja, precis. Ja. Nej, det var, man var ett, det blir ju så där lurad när man tittar på bilder från förr. Man har ingen aning om hur gammal man är.
Nej, vi är ju likt Ric Flair, ser lika gubbig ut hela tiden, eller?
Ja, precis. Nu tänkte jag ta fram gammal konst, men jag har så fin konst idag så.
Jag har faktiskt smygtittat på din konstcam redan. Jag trodde du skulle ha en unboxing-video eller någonting. Jag såg inplastad konst i bakgrunden. Det gjorde mig glad. Ja,
den är fortfarande inplastad.
Och jag vill börja be om ursäkt till Wrestlingradion för att jag sa att vi var den enda wrestlingpodcasten i förra avsnittet. Jag glömde Daniel Sundströms ypperliga wrestlingpodcast där han tar sig an gamla galor med bravur. Så att det var ett snedsteg. Det var du, Anders, som, och du var så jävlig att du väntade till efter att vi hade spelat in avsnittet med att säga att Daniels podd också finns ju.
Ja, jag var ju, när du sa det så snurrade ett hjul här i huvudet. Sen så började vi prata om någonting annat och så gled jag med bara. Tänkte, vi kan inte gå tillbaka till det där nu.
Han som är en sån fin man dessutom, han kommer väl från våra trakter. Han kanske har hört talas om Truck Drivers i sin ungdom, även han.
Ja, och att han inte nominerar oss i tag team turneringen då.
Nej, bedrövligt.
Nej, men så Daniel gör den där podden med bravur. Jag uppskattar både Daniel och den podden jättemycket. Så att jag vill pudla det här. Sen vill jag prata lite om någonting som vi också missade förra veckan. Om den här good guy Cody. Vi vet ju alla att han är jävla super good guy. Men det här nu att han ska hålla på att vara best man på någon annans bröllop. Det känns som att han går för långt nu. Nu får han skärpa sig.
Nej, han är ju helt perfekt. Han är ju det Hulk Hogan önskade han var på 80-talet. Det var ingen som ville ha Hulk Hogan som best man trots hans storhetstid, men Cody vill alla ha som best man. Jag tycker det är fint också att Cody bara, ja, jag ska tydligen vara best man åt en man som jag inte vet vad han heter.
Ja, och det var väl typ veckan innan WrestleMania eller någonting också för mig. Och så som sagt, det var ju absolut ingenting planerat som det lät, utan han såg bara den där skylten i publiken och han var så där, jag kanske inte borde ha sett den där skylten, men ja, nu blev det så. Det
känns också som att han, vad brukar man säga, att man öppnar Pandoras ask. Nu kommer väl alla liksom ha skyltar, de vill att han ska vara best man och allt. Vigos Cody kanske någon kan ha.
Ja, det är nog inte omöjligt.
Gjorde han inte någonting mer också? Höll han inte på att skicka ut något pris till någon som typ hade väntat på ett pris av WWE i 10 år som uppmärksammade det? Så skrev han på Twitter typ såhär, ge mig din adress, jag skickar grejerna.
Och den här snubben hade ju påmint WWEs så här E-team en gång var fjärde år också. Bara, hallå, jag väntar fortfarande på mitt pris. Och sen så gick det 4 år. Hallå, jag väntar fortfarande på mitt pris.
Men också att det var så här, det var inte typ ett wrestlingbälte, utan det var så här att tribute to the troops dog tags,
ja,
eller något sånt,
ja,
där för mig.
Exakt.
Ja, precis. Så först var WWE så där, åh, kolla din DM typ, du har, vad heter det, fått du har vunnit, och vad heter det, var så framåt. Sen när han hade svarat, då sket de igen.
Chris, du ville att jag skulle påminna dig om att prata om börsen.
Ja, kommer du ihåg en gång i tiden, på den tiden då Anders enbart var en källa som matade våran podd. Vi var liksom gödslet han planterade sina frön i. Nu har vi ju fått in hans sniffande näsa, hans goda magkänsla och hans visa tankar i podden. Men på den tiden, då brukade jag sitta ute i ett rum som var kallt som Glaciers intro. Och då köpte du och jag, Robert, MJF-coin.
Ja! Just ja, som gick som tåget, och jag började fundera på om jag skulle säga upp mig och kolla på så här hus i Spanien och grejer. Och sen stört dök ju den där jäveln, och sen dess har jag inte ens vågat gå in och kolla igen vad den ligger på.
Jag tänkte just fråga om du hade varit in och kolla. Jag försökte ju göra det i veckan. Den sidan existerar inte.
Så jävla pyramidspel som vi blandade oss i där.
Jajamän. Ja, jag är ledsen att jag behövde berätta det för dig, men dina MJF-coin är tyvärr numera värd noll.
Minns du hur mycket du pytsade in? Alltså jag tror ändå att jag pytsade in så 800 spänn eller sånt där.
Jag tror jag satte in en hunka. Du fick ju mer smak och pröjsade in lite dagen efter.
Jag började ju första typ med en hundring eller sånt där. Kanske ännu mindre, 50 spänn eller någonting. Så sköt den ju i taket, och då drog jag ju med av det där och bara det tröck in 800 spänn.
Jag tänkte, jag gick in och kollade eftersom kryptovaluta har börjat få en liten skjuts igen, och då tänkte jag, undrar om MJF-coin också får kanske en skjuts som man i alla fall kan gå bara minus 50% eller någonting, men nej, det är ju dött.
Ja, för det där är ju en sån där grej man annars typ hoppas på, att man glömmer bort det, så bara ligger den och pyr, och sen så helt plötsligt är man miljonär när man loggar in där någon gång. Men det borde ju inte gått om sidan inte ens existerar längre.
Får man ens göra så? Alltså, måste de inte förvarna när de plockar bort sånt där?
Du hör ju hur aktiv jag och Robert har varit. Det kanske har varit flyglarm om att den här sidan ska lägga ner.
Det var kul så länge det var i alla fall med MJF coins. Hörrni, ska vi börja med New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley? För det känns som att det var där det hände. Det som gav mest utslag på Richterskalan. För där dök ju Jungle Boy Jack Perry upp och revs under sitt AW-kontrakt.
Och satte på sig en armbindel som det stod Scapegoat på. Och hade fått ett gigantiskt skägg. Och var ganska badass, måste jag säga.
Ja, han var, det var ju verkligen en sån, kändes som en så här konspirationsteoretiker som har suttit ute i öknen i sin husvagn i 15 veckor.
Och vad heter den här galningen som de var tvungna att cancela för att den är sån jävla konspirationsteoretiker, men som tyvärr också är en väldigt bra brottare? Brian Kendrick, va?
Ja, precis. Som tror att det
på London då. Är han lite galen också?
Ja, just det. Det är på London som är som mest galet, så tror att folk bor i månen och grejer, va? Visst är det väl det jag har kommit med till podden någon gång?
Nej, jag tror att det är tvärtom. På London tror jag bara hade en knäpp karaktär i Lucha Underground.
Just det. Så var det. Nu blandar vi ihop. Nu, kayfabe och riktigt. Det är sant. Det är Brian Kendrick som tror att det bor folk i den ihåliga månen och så vidare.
Jag uppskattar ju Paul London väldigt, väldigt mycket, men jag hade så himla svårt att köpa den där Lucha Underground-karaktären, speciellt när han gjorde så här kaninhopp och grejer. Det var så himla, och att det också var ljudeffekter. Ni vet, så här boink, boink, boink ljudeffekter när de hoppade. Det var så jävla dumt.
Låt mig återkomma till Paul London när vi har pratat lite i podden. Ska ni få höra vad jag har förtärt i veckan. Men fortsätt prata om konspirationsteoretikern Jack Perry istället.
Precis, ja, men han kändes ju som lite så. Som sagt, jag håller med om att han hade ju en rolig look nu. Och som jag pratade förra veckan när vi pratade om Wrestle Kingdom, så pratade jag om att Nick Nemeth behövde precis det där att tvätta sig ren liksom från WWE. Smutsen tänkte jag säga, men det är ju inte smuts utan stanken lite grann då ifrån WWE.
Låt mig citera dig från förra veckan, Anders. En grå surja.
Ja. Nej, men det här behövde ju Jack Perry också för att liksom köra en ny start, och det känns så spännande när han gör det i ett annat förbund. Nog för att de är ju sammankopplade på något sätt, men att han blir lite som på en excursion i New Japan Strong nu då.
Vi kanske ska sätta i kontext att han kom ifrån publiken och attackerade, hade mask på sig och hoppade in på Shota, va?
Ja, precis. Han hade en bushy mask på sig och hoppade på Shota Omino.
Det var också bara det var så konstig dramaturgi i det där, för det var ju bara ren tur att jag lyckades se att han hoppade in där, för att han kom ju ganska långt efter den här öppningsmatchen då, Fred Rosser, Jakob Fatu och Shota Omino mot Tim Filthy. Så jag liksom var sekunder från att börja spola fram i den här galan, men då var det någonting, ja, men Shota Omino höll på att liksom lyfta barn i publiken efteråt, och det tyckte jag såg ganska kul ut, så jag lät det där rulla, och sen bara plötsligt så dyker upp då någon tjomme med mask i publiken och däckar Shota Omino, och så visar det sig att det är Jack Perry.
Och det var ju tydligen så, ja, nu vet man ju inte, man ska ju inte tro på allting som man läser på nätet såklart, men att det var ju så pass hemligt så att vakterna och sådär visste ju inte om att han skulle komma, och det ser man ju att det är någon som står och försöker rycka och slita i honom och försöka få bort honom. Men den här vakten som var närmast visste om att han skulle komma då. Så de trycker bort den andra vakten som försöker brotta ner honom.
Det ser väldigt kul ut.
Ja, precis. Men jag var ju så här superuppspelt när det där hände. Kunde inte koncentrera mig riktigt på allt annat som hände. För det var ju ändå ganska mycket som hände i helgen. Men jag var så här superladdad över att jag skulle lyssna på när Meltzer och Alvarez skulle prata om det. Men det är ju nästan ingen som har pratat så mycket om liksom, vad som har byggt upp emot det här och vad som har diskussioner har varit och så vidare, utan det kändes som att det hände och sen nu så får man bara vänta på nästa steg. Så det känns som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri runt det här, och det tycker jag om.
Kan det inte bara vara så att han har lite så här fallen from grace? Alltså, de som matar Meltzer är väl kanske inte Jack Perrys närmsta bundsförvanter, och då vill man inte riktigt prata om det kanske.
Såklart, men det känns ändå som att ja, jag vet inte, han kanske inte umgås med no-wrestling folk, Jack Perry, så att han kanske inte...
Ja, han hatar ju wrestling.
Som alla andra tydligen. Just det, det måste vi också diskutera, Chris. Nick Nemeths hat mot wrestling som du pratade om.
Det var ju han som sa det, själv.
Ja, men han är ju överallt killen nu. Han var i New Japan, han var i TNA, han har varit på GCW.
Ja, vi kanske ska säga
konstig
det.
Konstig inställning till att hata wrestling när man liksom är så pass insyltad i det som han är nu.
Självspäkaren Nemet.
Ja, men han har ju sagt det även under sin tid i WWE, att han kollar ju inte på wrestling. Han utförde ju. Och är duktig på det. Men det är ju inte så att han sitter och tittar på Raw och SmackDown och AEW och New Japan och så vidare. Utan han är wrestlare. Men han är ju inte, han är inte Dax Harwood. Om man säger så.
Nej, men det känns ju ändå som att han gillar det han jobbar med, om man säger så. Sen att om man inte sitter och liksom nöter wrestlingband för det. Men han... Det känns ju som att han har fått en ny kärlek på något sätt i alla fall för wrestling.
Jag skulle kunna kalla honom för indiescenens Goldberg. Han går in och får en paycheck och gör sitt och går därifrån och är ganska nöjd med det. Men med en bra attityd.
Jag känner att han, vad heter det, är... det finns sådana som går ifrån ett förhållande och så blir de väldigt promiskuösa. Han, vad heter det, är överallt. Helt plötsligt. Han har haft ett långt förhållande nu.
Han och CM Punk har olika sätt att hantera breakups på. CM Punk går tillbaka till sin gamla trogna ex, sitt gamla tokiga ex kanske, och Nick Nemeth, han bara ser världen som sin mussla, eller vad säger man? The world is his oyster.
Ja, precis.
Jag tänker att den här Jack Perry-grejen också hade kunnat bli lite mer snackig ifall han hade dykt upp i TNA och gjort det här. Det är ju som du är inne på här innan, Anders, att AW och New Japan är ju ändå sammankopplande på ett sätt. Så att han river sönder ett AW-kontrakt i ringen efter att han har plockat på sig den här scapegoat-armbindan, det betyder ju ingenting.
Nej, men hur sammanbundna är de?
Jag tror inte att han har fått sparken och dyker upp i New Japan Pro Wrestling likt CM Punk fick sparken och dyker upp i WWE. Jag tror att det här är liksom väl koordinerat ihop med AEW att han är där. Och att de kanske
som
kommer
en
göra
ursäkt då? Alltså, som en ursäkt för att de tar Will Ospreay. Är inte det lite frostigt mellan dem, även om de har relationer?
Jag tror inte det. Det är väl Will Ospreay själv som vill gå till... Sen, det har ju varit frostigt, för de var ju jävligt sura på AEW inledningsvis när Bucks och Omega och de här valsade dit, eller startade förbundet. Men nu har de väl en ganska bra relation, förstår jag det som. Och jag tror att det är väl bara ett sätt för att få liksom lite... Ja, men så att det ska bli lite något nytt för Jack Perry. Nu kan han vara lite New Japan, sen kommer han dyka upp på AEW och göra någon sorts invasion angle eller något sånt där.
Jag misstänker väl att det har blivit ännu bättre relationer nu när Tanahashi är presidenten också, eller?
Jag har ju hört att Tanahashi hatar wrestling. Nej, jag skojar. men hur det än är så tycker jag att det var toppen för Jack Perry, och jag tycker att det är en sån här härlig, rättfärdigad heel, för just det här att han är en scapegoat, det är han ju. Alltså, det är ju inte hans fel att CM Punk balla ur, även om han var katalysatorn där och då. Men det var ju så himla mycket som låg och grodde. Så jag tycker att om han får utrymme och utveckla det där och spela på att han är en scapegoat, då är det ju, det kan ju bli magiskt. Och jag gillar verkligen honom som den där hårda healen. Och i New Japan ser han inte lika liten ut som han gör i ett annat förbund.
Mm. Ord kan göra lika ont som fysiska slag, Chris.
Ja, men det var många ord innan hans.
Det är väl någon, vad är det för tjomme som har varit och pratat om att han såg det där backstage och att det flög tänder och blod och grejer under det här slagsmålet bakom på Wembley.
Ja, precis. Det var ju han som var med AJ Francis i TNA här. DJ Hookid. Han var ju och sjöng ju in Swerve på Wembley. Så att han var ju där backstage. Och han la ju fram det som att CM Punk försökte sabotera ögonblicket. Och den här The Big Guy, som han sa. Som
the
var,
Hawaiian guy var det väl?
Precis. Han sa först The Big Guy, och sen för att folk som citerade därifrån missuppfattade ju som att det var Tony Khan som de pratade om när det var The Big Guy. Men då var det så, han sa ju sen att det var The Big Hawaiian Dude eller någonting.
Som hade läst lusen av honom efter noter.
Precis. Håll käften och gå ut och brottas bara.
För det låter ju verkligen inte som våra kära Tony Khan, att han har tagit till de där glosorna.
Inte när han var rädd för sitt liv i alla fall.
Nej. Ja. Nej, men det blir väl bra med Jack Perry där. Det känns lite spännande, tycker jag. Vi får se vad det blir. Det var ju också, apropå det du sa om fadäsen där med vakten som inte kände till att Jack Perry skulle komma från publiken, så gjorde de ju också någon fadäs med Matt Riddles namnskylt som jag tyckte var så jävla rolig. Eftersom Matt Riddle skulle möta TMDK, alltså Bad Dude Tito och Zack Sabre Jr. Och så ska han då ha en hemlig tag team partner med sig. Alla visste väl egentligen att det skulle vara Jeff Cobb, eftersom de har varit i tag team innan WWE, Riddle och Cobb då. Men då när Riddle kommer in så står det på namnskylten Jeff Cobb, vilket var så jävla roligt. Och sen så då presenterades Jeff Cobb som den hemliga tag team partnern.
Oops!
Men vi kan väl också säga någonting om Julia Trishadora-matchen. Såg ni den, eller?
Jag såg enbart Jack Perry hoppa ut och attackera Shuta, för att jag hade fått tidkoden av Anders, så jag behövde inte se någon mer.
Ja, jag såg den förbigående när de satte sig och fick en straffspark i ryggen, bytte plats, körde en straffspark i ryggen igen, Julia och Trishadora.
Det var bra. Jag tror att det är första gången som jag ser så där mycket av Julia i alla fall. Och man förstår ju varför WWE är höga på henne. Bra brottare och jävligt mycket karisma har ju. Så att, och det är så gott som klart för att hon ska till WWE nu.
Ja, alltså man hör ju bara att det är NXT tydligen också då, som är dit hon ska. Och det har ju varit snack här i veckan om att det är så konstigt att AEW inte är intresserad, sägs det. Och jag vet inte om de är inte intresserade eller om de inte vill att det ska komma ut att de var intresserade men att de har förlorat. Liksom. Men ja, det verkar som att det är NXT i alla fall.
De har lagt alla pengarna på Sasha Banks, det är därför.
Precis. Men det är, ju närmare man kommer Royal Rumble så känns det som att det stinker lite runt det där.
Ja, ju längre bort är Sasha Banks i AEW.
Yep.
Jajamän, så är det. Men de behöver inte Sasha Banks. De har fan en superstabil kvinnodivision nu. De behöver inte Julia heller. Håll på de där pengarna. Bygg på dem ni har. För nu har ni ju toppen women's division. Ju.
Ja, jag håller med. Okej, men så ni såg inte mycket då, mer av den här galan. Jag tyckte att den var en toppen gala, den här New Japan-galan. Jag såg alla matcher. Det var väl Eddie Kingston mot Gabe Kidd som jag tyckte var helt okej. Den slutade också i en double countout och blev typ bra efteråt. Alltså de hade som ett brawl efter att matchen hade slutat. Och då hette den till något jävelst och publiken blev helt extas. Och då tyckte jag den var bra. Men fram till dess tyckte jag att den var... sådär. Det var också roligt för att domaren var på typ 14 och så ska bara Eddie Kingston gå in i ringen. Men då tar Gabe Kidd mikrofonen och kallar Eddie Kingston för tjock. Och då bara, nej, det säger man inte till mig. Så går han tillbaka och börjar spöa på honom. Och så blir de uträknade.
Men Gabe Kidd, han är ju liksom på en han är på en roll nu med de här backstage-intervjuerna efter matcherna. Nog för att han är ganska ful i munnen, men han är väldigt känslofylld i alla sina backstage-intervjuer. Precis, och precis som Eddie Kingston är också väldigt bra på dem där, så att det är ju perfekt med dem fejnades med varann.
Ja, de passade varandra i den här matchen. Det gjorde också, eller det passade i alla fall Jon Moxley att ha en no DQ mot Shingo Takagi. Men den matchen var så jävla rå och den var så jäkla blodig. Så om man är sugen...
Och Shingo i jeans.
Ja, ja, precis. Så var man sugen på det en söndag morgon, vilket jag uppenbarligen var, för jag tyckte den här var superunderhållande. Så, nej, men den var toppen. Och så var det ju, vad heter det nu? Han utmanade också Naito efteråt, Moxley, kan man ju säga. Så det blir väl världsmästare titelmatch för Moxley härnäst. Kanske på den här Windy City i Chicago, Windy City Riot, som blir deras nästa show i april. Där utmanade ju Mustafa Ali också. Fan var han utmanade? Takagi va, eller?
Han utmanade väl han den
Takahashi
här,
var det.
Takahashi, precis. Och det roliga är väl att det kanske är där då som Jack Perry kommer ha sin... återdebut. Så det är ju spännande med han i Chicago.
Ja, just det. Det har jag inte tänkt på. Det kommer ju bli toppen.
Ja, fantastiskt.
Då har vi heel i alla fall.
Och Okada Will Ospreay var också ett fantastiskt main event. Så det var en bra gala. Det var ju verkligen mycket, mycket wrestling den här helgen. Alltså jag trodde verkligen att jag blev utbränd av att bara det känna att jag var tvungen att trycka på play på en massa olika jävla wrestling-shower. Alltså fruktansvärt mycket. Den här Hard to Kill-galan var ju också... Den tyckte jag också var bra. Jag tyckte den var bra från liksom halva. Från Chris Sabin, Kushida och Vikingo-matchen. Därefter var det brant nedför. Säger man så när någonting är bra? Det rullade på bara farten i alla fall.
Hur kände du för att Moose blev mästare?
Jag hatar ju Moose. Jag tycker att han är svintråkig. Jag har typ sett en bra Moose-match. Jag tycker faktiskt att den här matchen... Alltså han gick ju main event-matchen mot Josh Alexander, va?
Alex Shelley.
Nej, Alex Shelley, ja, precis, ja. Och vann den. Och sen var det var ju också då Nick Nemeth dök upp efteråt då och gav sig på Moose. Men nej, men jag tyckte den var bra match.
Tycker ändå att Nick Nemeth passade där i TNA. Tyckte det var härligt när han stod i publiken efteråt och skulle slita av sig linnet. Fick kämpa lite eftersom han hade två linnen på sig och lyckades lirka rätt och sen slet han av och så hade han ett TNA-linne under. Det var ett bra liksom avslutande shot på en pay-per-view sådär med en återlansering av TNA-branden. Jag gillade det.
Tyckte också att stället var bra som de var på. Det såg ändå ut som att det var ganska mycket folk och sådär. Alltså det såg inte
det
så...
Det var mycket folk ju. För att vara en TNA-gala var det ju verkligen... Alltså de hade ju Dynamite-publik i storlek.
Ja, precis. Men har det kommit ut någonting om att han, var det han som var liksom den stora signingen? Jag såg ju igår, tror jag, att hon, Dana Brooke kom ju också på den här galan som Ash by Elegance. Och henne såg jag ju en sån här grafik om att hon var signad till TNA. Men jag har ju inte sett någon sån om Nick Nemeth.
Jag tror att när han slet av och visade upp TNA-linnet att det var...
Exakt.
Det var skylten.
Ja. Jaha. Jag behöver en skylt.
det är inte Excel-strukturerat, det är Robert.
Jag tyckte också den här Josh Alexander mot Alexander Hammerstone-matchen tyckte jag var bra. Det var kul att se han, Hammerstone. Jag vet inte om jag har sett så mycket av honom tidigare. Jag blev väldigt, väldigt lockad av honom i alla fall.
Känns han inte lite som att han skulle kunna ha rymt ifrån så här träningsgården på ett amerikanskt fängelse? Han är lite byggd som någon sån skurk i en fängelsefilm, tycker jag, i hur han ser ut.
Jag tycker att han är väldigt lik Shane Douglas i ansiktet.
Ja,
det är han också.
Jättelik Shane Douglas är det. Och vad kul, vad skönt att du sa det. För att jag har känt att det är någon jävel han är lik. Men när du säger det, är ju Shane Douglas han är lik, ja.
Men sen så, visst vurmar man för Scott D'Amore när han pratar. Han känns så himla alldaglig, om man får säga det utan att låta nedvärderande. Men han känns liksom som en man of the people. Och så när han ska introducera att de har ju precis då inlett ett ordentligt samarbete med AAA. Och då när han kommer ut, mannen från AAA, han ser ju ut som att han är kameraman i AAA. Han är verkligen inte klätt sig som någon form av promoter. Men jag tyckte det var ett hjärtligt och fint segment också.
Sen får man väl se, det känns väl som att så här, hur länge kommer det kännas fräscht med TNA och kommer de lyckas behålla den där publiken och så vidare och så vidare. Det är inte så att jag har inte kastat mig på tv-episoderna efter den här galan.
Det kändes ju inte som att det var så här jättestort av liksom avbrott ifrån Impact. Det känns ju som att det var ganska likt i produktionen och så där, känner jag, nog för att jag inte tittar dö mycket på Impact, men...
Men det här var väl som en säsongsavslutning, kan man väl säga. Och sen det här Snake Eyes är väl början på det nya. Och det jag nu försöker analysera, det lilla jag får på Threads, nej men det jag även ser på X, det är väl att TNA är den underdog man håller på generellt i internet wrestling communityt nu, medan man har vänt ryggen mot AEW. Jag tror att TNA ligger jättebekvämt i den ficka de vill ligga i när det kommer till att kunna växa successivt men ha liksom positiv momentum och mycket goodwill mot fansen.
Ja, de kan ju också ta lite Ring of Honors gamla plats, känns det som.
Ja, Ring of Honor har ju tappat sin plats, det har de ju verkligen gjort. Men det är konstigt med Ring of Honor att det är så annorlunda bokning där i jämförelse med AEW. Det ska ju ändå vara samma person som bokar Ring of Honor och AEW.
Nej, men det är det inte.
AEW.
Det är andra som var creative i Ring of Honor. Det pratade väl jag om för någon vecka sedan. De är kompisar med Conrad Thompson, de som driver creative där. Och det märker man ju.
Men han har väl final say fortfarande, eller?
Jo, men det är en annan sak än att vara den som skriver showerna. Och man märker ju framförallt att jag tycker att det är bättre. De klipp jag ser från Ring of Honor, jag är mycket mer intresserad av de storylines än överlag av att se klipp. Jag tycker ju Nyla Rose mot Athena, jag tyckte jag var bästa som producerades av AEW-paraplyet förra veckan. Och när, vad heter det, Dalton Castle ligger i en hela roadcase och däckad och sjunger när Lexi Nergård ska försöka hitta honom och få en intervju. Det är fantastiskt.
Ja, det är någonting som lockar väldigt mycket med den här nya dekadenta Dalton Castle. Jag skäms att jag liksom inte har satt mig in i det och tittat. Det låter ju hur bra som helst. Den förtappade Dalton Castle. Kan det bli bättre?
Och han verkar ju ha så roligt i karaktären. Och det tycker jag, de ser ut att ha en mycket roligare och en varmare gemenskap. När man kollar hur alla de, Ethan Page, Tony Nese, Serpentico, Nyla Rose, Athena. Det är ju mitt gäng det här, ni hör ju det. Och de, hur de håller på att twittra med varandra och jävlas och är så här fina med varandra. Jag tycker att det är super, verkar vara superbra stämning där på Ring of Honor.
Men hur mycket tror ni det spelar in att det är bara på streamingtjänst? Det är ju liksom, de behöver inte ta hänsyn till något tv-kanal. Det kan vara högt i tak. De kan göra lite vad de vill.
Jag tror att det har jättestor påverkan av att produkten... Då kan de göra lite mer som de vill med produkten. De har inte de här tidsbegränsningarna som man har på tv. De kan ha lite längre segment som... Jag vet inte om de här sakerna som släpps på internet, på X och så vidare, som det här Nyla Rose Athena segmentet som du pratade om, om det är med på showen eller om det bara är som EW brukar ju också släppa väldigt snygga saker som bara släpps på X, men sen när showen visas, då är inte de sakerna med, utan det är exklusivt för nätet. Men som sagt, även för bokningen, så jag lyssnade på Brian Alvarez, hade någon Q&A här i veckan. Då pratade han om att Tony Khan har ju verkligen fastnat i att hans damdivision, de drar inte lika mycket tittare som andra saker gör på hans program. Och då så minimerar han antalet minuter som de får. Oftast så sätter han dem på dåligt ställe också, så det blir så där en själv uppfyllande profetia på något sätt. Men på Ring of Honor så då är det ju damerna som har huvudfokus istället. Och därför där har han ju inte heller det kravet att det behöver ha tittarsiffror så att han jagar ratings.
Fan, jag ska fan gå in nu och signa upp mig på Honor Club. Det är sjukt att jag liksom låter Dalton Castle bara passera också, och att jag är i liv och det händer. Det är märkligt.
Men när vi ändå är inne på de här segmenten med, som spelas in, det var alltså de här cinematiska segmenten, backstage-intervjuer som är efter Dynamite som är kungliga. Vi hade den här hook snutten här i veckan, han åt pizza och pratade om kalorier. De är så himla bra med de här cinematiska grejerna, och sen så när det kommer till veckoshowerna så står Renee där backstage och har en gäst som hon pratar med lite grann, och sen kommer in någon ifrån vänster eller höger som utmanar dem för en rampage match eller någonting. Jag tycker att de är lite trist, de där backstage-intervjuerna.
Ja, men du, nu backar du tillbaka och så tittar du när Dustin Rhodes och Christian mötte varandra i backstage-segment och pratade. De kan ju vara magiska också. Det beror ju kanske lite på vilka det är med. Men sen så håller jag med dig. Det jag är förbannad, om vi ska hoppa in lite på AEW överlag nu. Jag hoppar direkt till Dynamite. Får jag göra det?
Absolut.
Ja, det börjar ju Dynamite den här veckan med Christian Cage mot Dustin Rhodes i vad jag tycker var en fantastisk match som berättar en historia genom hela matchen. Men varför? Och här är ju det som Anders säger, de producerar så mycket bra grejer, men de trycker inte ut det så att folk bryr sig. Alltså, en av de viktigaste grejerna i en match, det är att förstå varför två personer brottas. Det här kan ju UFC, om vi tar dem som exempel, som inte ens håller på med wrestling, de gör wrestling bättre än vad AEW gör. Det finns inte en match på en MMA-gala, på en UFC-gala, som inte har ett litet promopaket innan, så man förstår vilka de är, och de har ju inte ens storylines och upplägg på det sättet som wrestling har. Men AEW kickar igång match på match utan någon kontext överhuvudtaget, så att det blir cirkusuppvisning. Och tänk då hur jävla bra Christian och Dustin fångade publiken. Alltså, Dustin Rhodes är ju magisk med att få igång publiken. Han liksom brottas inte överhuvudtaget, förlorar alla matcher han går, men när han kommer in i ringen så har han publiken i sin hand liksom. Men hade de bara
när han sparkar ur den där killswitchen, då är de ju i extas, publiken.
Ja, gud,
jag... Det är liksom här, de når i klimax här och när också Hook sparkar ur muscle busten där i slutet. Ja. Muscle busten eller vad nu den heter. Då är de ju också i extas.
Men det jag vill säga är att tänk om de bara hade visat superkort ihopklippt med lite dramatisk musik när Dustin och Christian mötte varandra på Collision. Man kapar 15 sekunder av matchen. så har vi kontext, så vet de som faktiskt inte tittar på AEW varför. Vi har en lead in från ett annat program. Varför kan vi inte ge dem en kontext så att de vill stanna och se, jaha, de här två bråkar och han sa någonting om hans pappa. Och sen får vi den här matchen när de bygger upp. Det är som att Tony Khan inte förstår att han sysslar med TV. Det är så jävla dumt.
Men det är så roligt. Alltså, det vill jag ha, precis som du säger. De kan ju, som sagt, under Dustins intro så kan de ju klippa in det där. Man behöver inte sitta och lyssna på hans låt, liksom. Men det är ju så roligt, för på Collision så gjorde de ju exakt det här, fast då hade de presenterade de Lee Moriarty. När hans låt drog igång så klippte de över till ett paket som presenterade honom, och sen när han, vad heter det, kom in i ringen igen, när han hade blivit, han accepterade ju utmaningen som Adam Copeland hade, så presenterade han sig igen och sa att ja, jag är Lee Moriarty, jag är den här han var prizefightern ifrån Shane Taylor, bla bla. Så då var det så, då vet man ju vem han är, och då var det så, var det kanske lite mer intresse för den matchen också. Han har ju varit med länge, men ändå så behöver han liksom åter introduceras, känns det som. Och så det behöver ju alla göra.
Och hur kan man göra det så bra där? Och sen så failar man i stort sett alltid. Alltså så här Private Party mot Top Flight. Jaha. Varför brottas de? Sätt i kontext, visa att de har vunnit några matcher. Ge mig en anledning till varför de här två teamen brottas. Jag vill inte se random matcher. Det stör mig något jävligt.
Nej, men det känns väl som att förmodligen är väl det här en tidsfråga. Det är väl en fråga om tid, tänker jag. Att de, så här, vi måste offra någonting annat och det vill vi inte göra. Så då får det här kontextpaketet dryka. Då får Chris Dybeck gå in på X istället och få den här kontexten. Och jag hör dig, Chris. Jag hör dig. Jag vill också ha det. Jag vill inte behöva gå in på X för att veta varför två stycken ska möta varandra. Men jag bara känner att det här Dynamite var så jävla bra. Och det var så fruktansvärt tråkigt och platt förra veckan, så jag är bara glad över veckans episod av Dynamite. Så från det att jag liksom ser Hook stå och trycka i sin jävla bussola på trottoarkanten där, till då det, liksom genom hela Dynamite och till det här underbara main eventet, reklamfria main eventet också, det gjorde ju väldigt mycket för det där main eventet. De tappade ju inte tempo en enda sekund. Och alltså Mowgli mot Baloo, det är liksom den där spelevinken till gossebarn som Hook är. Jag tyckte den här matchen var fantastisk. Jag tycker Samoa Joe var, han såg skitbra ut, och han gjorde också att Hook såg svinbra ut.
Jag håller ju med. Jag tycker att det var ett väldigt bra Dynamite, jag med. Men jag vill bara säga det här innan vi kan gå vidare. Det är ju bra för oss som vet. Jag är rädd att AEW kommer tappa mer och mer tittare, för de bygger inte ny publik. Vi älskar det, men de måste ju hjälpa de som kanske vill lära sig att titta på AEW. Om det så är någon som bara tittar på WWE eller någon som inte tittar på wrestling överhuvudtaget, det är de som behöver kontext. Vi fattar, vi hör vad Excalibur säger, men det är den andra publiken som inte fattar, såklart, och det kan man inte begära av dem. Men jag håller med, fan, Samoa Joe, vilken kingmaker, han gjorde ju Hook i den här matchen.
Ja, det fanns ingenting att klaga på i den main event-matchen. Eller jo, det kanske var det konstiga slutet att Hook rullade ut och sen så helt plötsligt så stod han i ringen igen för att rulla ut igen. Det var som att han bara, just det, du har glömt att du ska bara putta bort Hangman Adam Page, så att du får rulla in och göra det och rulla ut igen.
Men vet du vad jag tror det var? Jag tror det var att de sa att du måste rulla in igen, för publiken brydde sig inte i när du rullade ut, för de var helt upptagna med att heja på Swerve Strickland. Han fick ju sin så här, det han skulle få när publiken vände all blick mot Swerve. Det var ju det han fick efteråt, upplevde jag det som.
Jag tyckte att det lät som att var det Bryce Remsburg som var domaren? Stod och gapade där utanför över vad Hook skulle göra när han var där inne i ringen. Han hade rullat in igen. Så att han fick, som sagt, någon anvisning över att det där var inte riktigt slutet som vi ville ha.
Nej,
måste fixa till det här.
Men mitt favoritmoment 2024 hittills i wrestling, det är ändå när Samoa Joe gör en urinagi på hook genom kommentatorsbordet och sen strosar runt ringen som den mest nöjda tjocka katten i kvarteret som har ätit upp alla andra katters fiskar och bara går runt. Ja, det var magiskt var det.
Ja, det var en jävla svansföring på Samoa Joe när han gjorde det där.
Han var lika glad där som när han surade CM Punk genom bordet på Wembley. Så han älskar att kasta folk genom bord.
Han var ju snäppet gladare här, för det var ju ett helt ärovarv. Det var jävla fint.
Ja, det är perfekt. Samoa Joe är fan perfekt som världsmästare. Heel världsmästare i AEW.
Älskar också att de gör att han vinner på att armen åker ner tre gånger. För det bygger ju till att man kan få ett Hulk Hogan moment när de skakar igång.
Ja, verkligen. Och likt som det blev helt tyst när det hände med MJF, så blev det ju typ lite lika tyst här också. Det var ju som ingen som trodde att så förlorar ju inte Hook. Alla vet att han kommer förlora, men han kommer inte förlora av att han liksom slocknar i kokina-klatschen. Och så bara, ja, gjorde han det.
Ja, men ingen slocknar med tre armsläpp. Det är det som är så snyggt, och det är det som gör att folk blir så här bara pah! Här är toppen.
Jag var ju också väldigt förtjust i Christian Cage mot Dustin Rhodes-matchen, och vi pratade ju liksom med jämna mellanrum om hur briljant Christian är. Men så tänker man på Dustin och så här, det är liksom varenda gång han går en match så sitter vi ju och är golvade över att han hänger med så bra. Och så tänkte jag så här, han är ju också 10 år äldre än Christian. Men så gick jag in, då var han bara 2 år äldre än Christian.
Ja, han tyckte väl jag. Fan. Han var ju superung när han började, Dustin. Jag kommer ihåg när han var där i publiken och Million Dollar Man höll på att hönsa honom och grejer. Det tyckte jag var super, superbra angle i gamla WWF-tiden. Kanske wrestlingradion kommer ta upp någon gång. Den angle. Fick han en passning?
Och så kan vi ju inte annat än älska Nicholas och Matthew Bucks efter den här intervjun med René. Alltså, och speciellt Nicholas, han är en helt ny karaktär. Det är en helt ny nivå på de här. Och att de är EVPs nu, officiellt. De är liksom små mini McMahons. Det kommer bli hur bra som helst där.
Men det var en lite sådär märklig ingång som de hade till den här fejden. Över att de var ju arg över alla gamlingar som har kommit hit med dålig attityd och ställt till det som de har byggt upp så fint i AEW. De antyder ju på att det är CM Punk som har varit där och sabbat AEW. Men sen när de ska vända emot Sting, då är det så här: ja, men han är ju inte riktigt som dem, utan han är ju trevlig och snäll och sådär, men han representerar de där gamlingarna, typ. Det var därför som de skulle fejda mot honom.
Ja, de fick trolla med knäna lite i den där promon för att få det att landa på något sätt. Men det får vi ge dem.
Och sen så, vad heter det, så pratade ju Darby om att sista matchen skulle, att de skulle ha tag team-titlarna på vägen in i Revolution, också i något segment där.
Nej, men de har ju pratat om det tidigare. Det pratade de om förra veckan eller förra veckan, men då var det kommentatorerna som pratade om det. Att de hade pratat om det. Att Darby och Sting hade pratat om det och att det skulle vara ikoniskt om de kom in med bältena på Revolution.
Men kan de inte, vad heter det, alltså, hålla på, de har ju inte gjort någonting för att bygga upp den matchen. Bygga upp den matchen först.
Med obesegrad likt Hook. Ja, det är så man bygger upp. Det... Du läser ju inte på X.
Nu måste de göra ett videosegment. Ett cinematiskt segment på X. Då är jag med.
Beställ 2 bussola och sen är det löst.
Jag tänker alltid på Lasse Holm och Cannoli Macaroni när det säger bussola här.
Just det, och att jag har fel uttal på bussola. Jajamän. Är det bussola man säger?
I alla fall när han sjunger det, så att vi får utgå från att han har rätt och du har fel.
Ja, det har han säkert.
Men jag tycker också att Tony Storm var fantastisk i kommentatorsbordet. De tyckte att Tony Schiavone var så fin när han hade rakat sig. Och så var det Eric Capone. Det var jättekul.
Ja, men hon är ju en stjärna. Och hela den här promon som hon sen klipper också. Hon är arg och jävlig på Luthers axlar. Hon är den starkaste lysande stjärnan de har. Jag tycker hon är så jävla bra.
Men hela det paketet också. Med Luther som bär ändå och står i fula miner. Och Mariah Way som får stå och kasta skorna eftersom inte Tony Storm kan göra det själv. Och Diana Perazza som också är väldigt liksom sansad och grundad som den hon ska möta. Och som jag tycker gjorde en väldigt bra match mot Anna Jay, som generellt brukar bjuda upp på ganska tveksamma matcher. Så tycker jag Diana Perazza hade jättebra match.
Ja, det var ju 90% i reklam å andra sidan. Men det man fick se var ju bra.
Ja, men jag tycker att det är spännande med Toni Storm. Jag brukar ju vara arg på roliga saker, men jag tycker att hon har gjort det så himla snyggt. Till skillnad från Roderick Strong, som också hade en rolig gimmick, så körde han bara så här samma sak, samma sak, samma sak. Och till slut så blev det gammalt. Men Toni Storm, hon nyskapar samma sak på något sätt och har nya twister på det hela tiden, så att hon har hållit det intressant och jag tycker att det är superbt.
Ja, men hon lever ju karaktären Roderick Strong. Han hade ont i nacken och ropade namn.
Ja, men fan, jag känner mig ändå lite besviken på Roderick Strong här på Dynamite. Han utmanade ju Orange Cassidy till match på Revolution om internationaltiteln, som också känns som att den har svanat ganska mycket nu, va?
Oh ja.
Men det är också så här, när han var karaktären med nackkrage och de här grejerna, då han kunde gapa, då det var som att han inte hade något självförtroende när han skulle prata nu. Jag tyckte det var som att han läste en busstidtabell. Att han hade liksom fullt show med att komma ihåg vad det var han skulle säga.
Det enda bra han gjorde i promon var ju när han blev förbannad när Orange Cassidy skulle prata och han inte hade läst klart busstidtabellen. Och bara, låt mig ta micken för fan, nu ska jag prata vidare.
Och sen såg det också så märkligt ut när Orange Cassidy skulle prata. Då höll Roderick Strong micken fram till Orange Cassidy. Det är väl inget heligt att göra det.
Han intervjuar honom.
Det är jättekonstigt.
Nej, han är nog en vänlig man egentligen. Så att därför så blev han fann sig så bra i den där rollen.
Jag tycker dock om Trent Barrettas lite mer så här vicious sida som han har börjat visa upp. Jag gillar Trent Barretta på något vis. Jag önskar att han hade lika mycket karisma som han verkar ha när han hänger med polare. Han verkar tappa den när han är framför kameran. Men han är grym på att brottas.
Men det här att Bullet Club Gold tog Ring of Honor Six Man Tag Team titlarna, då stack det ögonen på dig, Anders.
Mm. Vad ska de titlarna till? De har tappat totalt med Jay White, men jag gillar ändå nu, det här kommer väl kanske inte bemötas så bra här, men att deras nya theme, jag undrar först, vad katten är det här för några som kommer in, men för att det var ju mörkt och de körde någon, ja, kyrkmusik tänkte jag säga först, innan det började. Det var väl någon gång eller någonting. Alltså. Det var det regnade.
Som du gör i kyrkan.
Men jag tycker att det var, vad heter det? Jag har lyssnat på den några gånger under dagen, den där themen. Du, som sagt, jag kunde inte placera var det var i början, men den svänger bra när den kommer igång.
Det är jättebra att den inte låter som Wheeler Utahs låt längre, så att det är bara toppen.
Ja, men Wheeler Utah har ju tagit Jay Whites intro, det är ju det som är jävligt. Jag tycker Jay Whites låt är liksom en av de absolut bästa wrestlinglåtarna som finns, fortfarande. Så att det är, jag är lite besviken på att de inte har den, men de kanske har den där, det kanske är liksom Guns låt, ja. Och så har de den när de är Gun Club.
Jag tror att det är Bang Bang Gang. Låten det där liksom, och sen så.
Men de har ju den här Bang Bang Scissor Gang storyn på gång också. Kommer de smälta ihop alla de här bältena nu då, ifall de blir ett gäng?
Jag tror det. Jag tror att de kommer bli en allians, och jag tror att de här skulle ha bältena så att alla sex har titlar när de väl blir det där gänget, så att det ska vara visuellt. Jag tror inte de tänkte så mycket längre än så.
Vi ser 12 mans tag team matcher då här nu framöver med de jävla bältena.
Ja, men vad heter det? De kan väl ha en unification match kanske på Revolution. Så att de får bort.
Ja, det skulle det kunna vara.
Så att de kan få bort ett par av dem. Eller en trojka.
Om de inte ska gå ihop så är det superrimligt. Nu har du sniffat bra igen, Anders.
Jag hoppas att det är så mer, för att de behöver färre titlar.
Men vilken av triosbälten är det som försvinner då? Är det Ring of Honor eller är det AEW:s triosbälten som ryker ifall de unificerar dem? Smälter ihop dem.
Unifierar dem?
Unifierar dem, tack.
Jag antar väl att det kommer vara Ring of Honor-titlarna som försvinner. I och för sig så, när jag tänker på det, så kanske de behöver de titlarna mer där än vad de gör på AEW. Men det känns bara konstigt att ta bort AEW-titlarna. Så jag tror att det är Ring of Honor-titlarna. Om det är så att det ska bort titlar, så är det de som försvinner.
Det känns bara som att Ring of Honor-titlarna har så mycket historia, medan de här AEW-titlarna egentligen typ blev ett fiasko, va?
Ja, de blev ju ett fiasko, och jag tror att om de unifierar något, då är det Ring of Honor som behålls, för då kan de ju skicka ner dem till Ring of Honor igen bara, och vara där de hör hemma.
Jag gillar ju namnet Bang Bang Scissor Gang i alla fall. Jag gillar det mer än vad jag gillar The Last Testament, eller vad de hette, de här nya stallet på SmackDown. Det är så rytmlöst, alltså det rullar ju inte av tungan. The Last Testament.
Heter de inte The Final? Heter de inte The Final Testament?
Ja, vad är The Final Testament? Ja, just det.
Ja, de sa ju olika saker. De sa ju olika saker.
Jag ser också att jag skrivit upp båda här, för att jag förmodligen var jävligt förvirrad när jag också gjorde anteckningar. Men The Final, okej, och The Final Testament, det rullar ju för sig lite bättre än vad The Last Testament gör, så att då får jag väl revidera
det
här då.
Fast då blir det, vad heter det, både Final Countdown och hårdrocksgruppen Testament i samma här då. Jag vet inte riktigt.
Ja, men han brukar ju ha metalltröjor, Karrion Kross, så jag tror att han har någonting med namnet att göra.
Ja, det har han nog. Men jag tror, jag tycker ändå att det är spännande med det där stallet. Nog för att jag tycker att de skulle kunna ha en lite explosivare start på sin run ändå, men jag har hopp på dem.
Det är lite rörigt med två managers, tycker jag bara.
Ja, jag tänkte precis på det också. Att det är märkligt att de har dubbla managers. Och speciellt så att Paul Ellering tog dem väl bort när de kom upp på main roster.
Ja, men det var ju Vince McMahon. Han tog in Drake Maverick istället, som kissade på sig i cateringen i angeln. Så att ja, de tog bort Paul Ellering.
Var inte också ängen att de typ vände mot Paul Ellering? Alltså själva Authors of Pain?
Jo, jag för mig det.
Jo, jag tror det.
Men visst kommer andra hade slinka in med Selena Vega och Joaquin Wilde och Cruz del Toro i LWO när han kommer?
Ja, han kommer komma i alla fall till WWE, men jag vet inte. Och kommer han vara med på face-sidan där? Han är ju så naturlig som heel.
Men de har ju Santos i den rollen nu. Jag tror att han kommer, eftersom han ändå har varit hängt ihop med Selena Vega, så tror jag att hon kommer hämta in honom. Nu var det ju liksom en angle här med, vad var det, Angel Garza och Humberto Carrillo mötte ju Joaquin Wilde och Cruz del Toro på SmackDown där. Och så var det ju Carlito som då hoppade på Santos. Santos som för övrigt satt och var väldigt melankolisk i kommentatorsbordet. Nästan lite stesolidig var han ju. Alltså, det var ju sömnigt nog jävulst när han pratade.
Ja, det var det.
Men Carlito känns ju inte som något rejält hot. Men däremot så tänker jag att sen kommer hon komma dragandes med Andrade. Och då blir det andra bullar.
Jo, de har ju den naturliga kopplingen sen före såklart. Så det har de väl. Jag tycker att det var roligt. Jag läste något utdrag från en intervju med Andrade över att, jag vet inte om det var andra, men Charlotte hade ju, det var ju hon som hade snackat in Andrade nu då i WWE, att hon hade liksom sålt honom på nytt till Triple H på något sätt. Och i samma intervju så hade Andrade sagt att det var han som snackade in Ric Flair i AEW. Och nu är ju Ric Flair ensam kvar i AEW. Men det är lite som en släppa en atombomb och sen gå därifrån. Så ta in Ric Flair i AEW och sen bara, ja, hej då, nu sticker jag.
Apropå andra bullar, så var det ju två snubbar som satt och käkade bullar, såg det ut som, på SmackDown. När Butch och, nu har jag glömt bort vad han heter. Vad fan heter hans nya partner?
Tyler Bate.
Tyler Bates. De satt i ett extremt märkligt videopaket, tycker jag. Det var som att de satt på en scen på ett café med fejkade folk på. Jättemärkligt filmad sekvens. Men det låter ju som om Butch kommer börja heta Pitan igen.
Ja, och det är man ju glad över. Men jag håller med, det var som att jag var på någon så här Dramaten eller någonting. Att jag tittade på någon liten föreställning.
Och det var så väldigt sådär tyst och inte wrestling-likt också. Men jag känner ändå sådär att de kan gärna få fortsätta med lite sådana där lugnare segment. För att det var ändå så där, det kändes ju ganska naturligt.
Du vill att de ska hänga på sitt så här central perk. Det blir liksom Tyler Bate och Pitan. De går till det där kaféet, vi får lära känna vem det nu är som serverar dem och så här. Men kommer ni ihåg att jag pratade om att vi skulle återkomma till Paul London?
Mm.
Kommer ni ihåg vem Paul London hade ihop det med i WWE? Vem som var hans flickvän?
Tori Wilson?
Nej. Nej, nästan. Det var Ashley, kommer ni ihåg henne, som vann Diva Search?
Ja, just det. Ja, jag kommer ihåg henne.
Lite punkrockig var hon i hur hon såg ut.
Är hon som har gått bort?
Hon tog livet av sig själv för några år sedan. Tragiskt då. Men jag håller på och lyssnar på en podcast när det är någon sån här grävande journalist i Storbritannien som har följt liksom Ashleys liv. Och går igenom vad som kan ha lett till det här och hur det var att arbeta för WWE och hela den grejen. Och den är nyproducerad, för det är efter Vince McMahon-skandalen briserade och så vidare. Och då är ju bland annat Paul London med och så. Men hon träffade det jag tänkte ta upp nu, för jag är inte klar med den och jag tycker det är alldeles för mörkt för att vi ska prata om i podden. Men en sak som jag tyckte var så typiskt WWE, det är att han som var head of security på den tiden Ashley brottades, han tog dem in för att han skulle vara head of security på Raw som segment liksom. Du ser cool ut, du ser ut att kunna vara head of security, toppen, du är det här i det här segmentet, låtsas att du är boss för de här vakterna. Så gjorde han det ett par veckor, sen helt plötsligt så tyckte Vince McMahon att ja, men du är ju där på TV, så nu är du det på riktigt. All säkerhet har du hand om. Allt som händer i arenan, det är ditt ansvar. Så att han bara fick bli det. Han bara, jag hade ingen erfarenhet. Jag kunde ingenting. Jag fick gissa mig fram dag för dag. Och man vågar inte göra fel. För Vince McMahon är ju en galning.
Var det Big Boss Man eller?
Nej. Han hade ett kors tatuerat i bakhuvudet, om ni kommer ihåg. Han var ofta så här ringside, en bitig kille med vit mustasch och grej.
Ja, sjukt. Sjukt, verkligen. Mm. Jag tycker att det var ett ganska slätstruket SmackDown, men jag tycker också att Raw var ganska slätstruket den här veckan. Det var lite som Tony Khans mellandags Raw förra veckan, både Raw och SmackDown. Eller mellandags Dynamite hade han då, men det här blev ett mellandags Raw istället. De bygger mycket mot Royal Rumble, men det känns som att här var de liksom lite på latsidan. Det kanske blir ännu mer då nästa vecka när det då är sista innan Royal Rumble. Men det slog mig när jag ser Raw. Det var en, i och för sig, det var väl en bra start, va? Visst var det Drew McIntyre och Cody, va, som hade någon tätt där inledningsvis på Raw. Den var väldigt bra. Den gillade jag jättemycket. Sen fanns det givetvis ljuspunkter. Men det som slår mig är ju att det är ett stjärnspäckat Rumble ändå i år. Alltså fatta att de har Cody. De har Punk, de har Gunter och de har Drew McIntyre. Det är liksom, och då ska vi också veta att vi har fått bort LA Knight, Randy Orton och AJ Styles, för att de ska ja, möta exakt. Roman istället i den här four-wayen.
Ja, men det är sjukt, alltså den rostern WWE har nu, den är helt magisk. Och vi satt ju och tyckte det var så jobbigt att de inte hade några som ens kunde nosa på Roman. Nu tycker jag att det börjar bli så här att folk kliver upp och börjar prestera så pass bra och bli så pass över så att det är potentiellt att det kan vara folk som i alla fall man kan tänka skulle kunna ta den där titeln i slutändan. Vilket är svinbra.
Ja, men ja, det känns som att Roman har varit borta så länge också nu. Nu har han ju varit med 3 SmackDown i rad eller någonting, men genom att han inte är aktuell på samma sätt så har ju han tappat. Så om han är med som han var liksom i uppbyggnadsfasen till Mania och sådär förra året, så känner jag nog fortfarande att det inte kommer vara så många som är på hans nivå, men jag håller med om att det är många som är topp. Drew älskar jag ju i hans nya karaktär när han bara skiter i allting och snackar, han är ju sanningssägaren.
Han har ju bestämt sig för att utmana Christian Cage om att vara 2024s MVP. Alltså han är ju magisk så här i början av året. Men jag tycker att de gör det misstaget på Raw. Att så här, 30 minuter in, då kommer det upp en liten bild på CM Punk och så står det: vi ska prata nästa vecka, du och jag, Cody. Då ångrar jag att jag sitter och tittar på en version av Raw som inte är YouTube. För att, jaha, då får jag inte se det här då. För det är det jag är sugen på.
Ja, nej, men jag tyckte Drew McIntyre och Cody's tätt och även Rhea Ripley och Becky Lynch tätt gillade jag också. Men sen så känner jag mig väldigt mätt på Judgment Day, R-Truth, Biz-prylen. Jag känner mig mätt på de här matcherna som offras när de gör YouTube/Hulu-klippningen. Alltså som Akira Tozawa mot Ivar, In the Hartwell och Candice LeRae mot Chelsea Green och Piper Niven. Och vad var det med? Det var någon till sån där match. Ja, men Shayna Baszler och Zoe Stark mötte ju Tegan också och Natalia. Det där är ju matcher som bara är, och Triple H har ju klippt bort dem mentalt redan när han bokar de här jävla matcherna.
Såklart. Men jag tycker det var kung att se Gunther tillbaka ju.
Ja, först han höll på och liksom pratade, stod det att han skulle lägga in interkontinentaltiteln i prispotten. Typ att så här, den som kastar ut mig får interkontinentaltiteln. Då blev jag lite nervös. Men då var han bara där och visade upp den och stilade med att han hade den fortfarande.
Ja, men man måste ju ta titeln ifrån honom på något sätt, så att om man inte ska förlora den själv så kan han väl göra något sånt då i så fall.
Och jag har sett Rollins mot Jinder Mahal var ju main eventet. Gå om inte heller så mycket. Ja, det ryktas om att han skadade knät, Seth Rollins. Taskig timing ifall han har gjort det nu lagom till WrestleMania, men jag vet inte, jag har inte hört någonting.
Ja, men de har sagt att han har skadat, eller inte att de sa att han hade en skada, men att han gick själv men haltade. Men man såg ju efter matchen, när han har vunnit, då tittar han ju på domaren och sen så bara drar han ju fingret över strupen som att det är kört.
Jag för mig att det stod någonstans att det skulle komma ut här i slutet på veckan. Så att antagligen så har vi fått någon närmare besked när podden släpps.
Det är ju bedrövlig timing. Jag menar, fan. Nu, men han har ju å andra sidan ingen match på Royal, vad är det för match på Royal Rumble? Det är liksom Roman-matchen och sen är det två Royal Rumble-stök, va? Är det allt som är bokat?
Jag kan kolla. Om ni har något annat som vi kan diskutera så kan jag kolla under tiden här.
Å andra sidan kanske det kanske inte får plats med så mycket mer. Jag menar, det är ändå två stök och de där stöken tar ju sin beskärda del av pay-per-viewen. Och så sen så vill de väl kanske ändå ge lite tid till Roman, AJ Styles, LA Knight och Orton.
Ja, och vad heter det, WWE's pay-per-views eller premium live events brukar ju vara typ 2,5 timme, så att
ja, ja. De är kortare än Raw, det är det som är fantastiskt.
Precis, Royal Rumble-stöken, då är väl de 1,05 var, nej, de är 1,30 varje, mellan varje. Ja, men då är de 50 minuter var då, säg.
Ja, och så brukar de väl också Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam brukar väl också, då kan de väl kosta på sig att vara snäppet längre än Raw, här för mig. Då kan de vara liksom uppåt en 3,5 timmar. Kanske till och med 4.
Jag vill bara säga att jag tycker att Jinder Mahal levererade en stabil match, bättre än vad jag trodde han skulle göra. Och jag var jätteglad över att se Veer. Han har ju så bra look, Veer.
Ja, han var ju din man crush förrän, det kommer jag ihåg.
Ja, nej, det är fortfarande. Han borde vara på Ring of Honor med mitt gäng. Han, Tony Khan, signa honom.
Det var också Logan Paul mot Kevin Owens, såklart. Den har de ju kört på ett tag.
Just det. Den har vi typ skitit att prata om totalt i den här podden. Han är liksom, Kevin Owens har ju trocklat sig igenom en hel USA-titelturnering och ska du gå då den här finalmatchen mot Logan Paul.
Vi pratade ju dessutom inte om att Austin Theory såg ut att skada sig en del på SmackDown.
Båda två, men pratade vi inte om det förra veckan, känner jag, eller? Nej, det gjorde vi nog inte.
Nej, det hände ju nu på fredag. Vi har pratat om det i våran lilla chatt däremot och skickat bilder på det ser ut som att båda deras ansikten trycks sönder. Det såg jävligt otäckt ut, men jag får med att det har pratat som att det gick bra för båda ändå.
Ja, precis. Båda fick lite sår i ansiktet, men det var ingen fara. nackarna är intakta.
Har ni sett när Grayson Waller blir arg i australiensisk tv?
Jag har sett det.
Apropå de här grabbarna.
Blir han arg på riktigt eller är kayfabe-varning här nu igen?
Jag tycker att det där lyser kayfabe.
Ja, jag med.
Jag tycker att han blir arg på riktigt, men jag tycker att LA Knight är bäst som bara sitter och inte bryr sig. Han är bäst. Han är så jävla lugn och trygg i hela intervjun, LA Knight. Jag tycker han framstår som ett sånt jävla proffs.
Men jag har bara sett det där 1.20 när han blir förbannad. Har du sett hela intervjun innan med dem?
Nej, inte hela. Det har jag inte. De är ju pajaser, de där i studion. De är ju superpajaser.
Lite bedrövligt skådespeleri. Framförallt från den här showman som ska komma fram och ta det här wrestlinggreppet på honom. Nej, jag tycker att det där är fake, Chris. Det där är jag ganska säker på är fake. Och nu ringer min telefon här, alltså vi måste runda av. Jag säger detta om detta. Vi hörs.